Temat idag är ett favorittema här i kyrkan vid Brommaplan. Det är nämligen temat förlorad och återfunnen. Och texten kommer ifrån ett favoritkapitel som kanske är det som har citerats mest här genom åren. Och inte minst de senaste åren på sinnesrogudstjänster. Om det förlorade fåret, där herden letar efter ett av hundra. Och om den förlorade penningen, där någon letar efter en av tio. Och den förlorade sonen, där fadern längtar efter en av två. Och texten kommer ifrån Lukas 15. När jag förberedde mig fysiskt idag så var det genom att jag fick leta upp de byxor som var minst eller mest lämpliga när det är så varmt. Och då påmindes jag osökt om att förra gången jag hade dem på mig var den 15 mars. Nämligen förra gången jag var på vanlig gudstjänst här. Den var inte så vanlig, för det var då som Joel döptes och berättade att han hade blivit återfunnen. Och du är här än. Så det finns en del minnen och en del sånt som vi har hört förr, och jag har inget emot att upprepa det idag igen. Alltså Lukas 15. Jesus sa, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngre sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er att ta fram den finaste dräkten och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest. För min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och han lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Budskapet idag handlar om en Gud som söker det förlorade för att rädda det. Gud är medveten om den som har kommit vilse, även om de är långt borta. Och han längtar att rädda det som har gått förlorat eller håller på att gå förlorat. Och han vill... Kan du hjälpa mig att få upp den ett snäpp? Så, tack. Och så vill han skydda den som har blivit räddad från att gå vilse igen. Förlorad kan man vara på olika sätt. Det brukar vi påtala när vi läser om den här texten om de här två pojkarna. Man kan komma bort som fåret eller pengen. Eller man kan gå bort som sonen. Och man kan faktiskt komma vilse i livet fast man inte går någonstans alls. Som den äldre sonen. För man kan gå vilse i sig själv. I svartsjuka, konkurrens, missundsamhet. Och har man, oavsett hur det har gått till, att man blir förlorad, så behövs det en räddningsaktion. Och det genomgående temat idag, och jag skulle vilja påstå i Bibeln, det är att Gud håller på med en räddningsaktion. Och för oss som är troende kristna så tror jag vår grundläggande bekännelse egentligen är just de här orden. Jag var förlorad. Men jag är återfunnen. Jag var borta, men jag har kommit hem. Och så kan vi lägga till, och jag ber Gud om nåden att inte komma bort igen. Samtidigt som jag hela tiden inser att jag ju syndar i både tankar, ord och gärningar och behöver nåd och förlåtelse gång på gång. Jag är förlorad och blir återfunnen. Jag kommer vilse och får komma hem. Den här växlingen, det är den gyllene medelvägen mellan två diken som man kan köra ner i sett utifrån kristen livstolkning, som är avvikelse från den kristen livssyn. Jag tänkte säga någonting om de där dikena idag. Det ena diket, det kan man, där kan man höra människor som säger: jag är den jag är, så det är så, och det är okej, för jag är skapt sån här, och jag är den jag är, och jag duger, så ingen ska minsann säga någonting om det. Och så är det med mitt humör, och så är det med min kroppsform, och jag är skapt sån här. Om någon skulle påtala att det är något fel så blir jag kränkt. Ingen har rätt att påtala någonting. Jag är okränkbar. Jag är jag och jag duger. Så det är så. Det behövs heller inte någon förändring. Och då vill jag gärna säga att det kan finnas tillfällen då man behöver säga det här till sig själv. Du är du och du ljuger. Här sitter jag och duger, kan man säga. För att känna att man är värdefull. Därför att det finns ett annat dike som man kan ha smakat på och man har åkt ner i. Och det är jantelagens dike. det som styr människors tankar och får oss att känna oss värdelösa. Du ska inte tro att du är någon. Du ska inte tro att du har något att komma med. Det är ingen idé att du försöker. Det är kört för dig. Och till slut så ska du i alla fall dö. En del människors liv skulle man kunna säga är att de sällan befinner sig på vägen, utan de far ner i det ena diket från det ena diket till det andra och sen snabbt över vägen ner i det andra diket. Från en väldigt självförtroende till ett väldigt självförakt. Men ingen stabil känsla av trygghet, av att få vara den man är. Antingen måste man vara okränkbar, eller också är man usel. Jag skulle förvåna mig om inte de flesta av oss som är här i kyrkan har upplevt det här, hur vi letar efter att stanna på vägen men vi åker fram och tillbaka. Då är den här bekännelsen, jag var förlorad men är återfunnen. Eller som man säger, jag är en förlåten syndare. Ett stabil bekännelse. Jag är syndare, jag är en förlåten syndare. Vi kanske måste stanna ett ögonblick vid det här resonemanget om att jag är jag och jag duger. Därför att Gud har skapat mig sån som jag är. Vad är det för fel på det egentligen? Är inte det ganska fint? Ja, problemet är ju om man funderar på i vilket skede kan man säga att Gud hade skapat mig och ingen annan hade haft något inflytande över mig. Inte arv och inte miljö och inte mina egna beslut, utan bara som Gud hade skapat mig. Det måste ju ha varit om han var några dagar gammal på sin höjd. Och inte ens då kan man bortse från att pappas och mammas gener har varit med och skapat mig. Arv och miljö och egna beslut, en del goda, en del dåliga, har påverkat vem vi är. Och när man säger så där att jag bara är den som Gud har skapat mig till, liksom hela tiden, så vandrar man ju bort från det egna ansvaret för vad man har gjort med sitt liv. Vad har du gjort med ditt liv som har gjort att du har blivit den du har blivit? Tänk på de vägval du har gjort. Och kanske känner vi igen både att man har kommit bort som pengen eller fåret, och att man har gått bort. Kanske i god tro, som den här pojken som i god tro trodde att han skulle hitta livet genom att använda sin pappas pengar på det viset. Och då tänker jag att det är som med nyfödda barn, ungefär som med Adam och Eva. När Gud hade skapat jorden så var ju allting gott, och så skapade han Adam. Och det var första gången han sa att det inte var bra. Men det som inte var bra var inte att Adam inte var bra, utan var att han var ensam. Det är inte bra att han är ensam. Och sen skapade han Eva, och det var också bra. Men allt det där paradisiska, det gick över på 3 blad i Bibeln. Och resten utav flera tusen blad, det är Guds räddningsaktion över människor som har ställt till det för sig och andra. Det är vad Bibeln handlar om. Det är en räddningsaktion att söka det som är förlorat. Och det är väl på sätt och vis liknande med människor. Jag har ju nåden, och det är verkligen inte min förtjänst, men jag har fått se, jag ser 7 barnbarn i olika åldrar. Och jag ser dem från det att de är gudomliga och söta och fina och fullständigt oskuldsfulla. Och det finns inget ont i dem. Till bara ett par år senare då man säger, du får inte göra så där. fattar du inte det? Och deras mammor kan till och med säga, jag fattar inte vad de har fått ifrån, men de är ju rent av elaka. Och till och med den minste kan börja känna att, oj oj oj, man kan ju få vara king baby här och styra hela släkten. Så alla ska springa efter ens pipa om man inte ser något utnyttjade heller. Och när man säger att det finns inget ont i dem, så är det ju ren lögn, för de har ju ont jämt i sig. Och detta onda leder ju till sömnbrist för föräldrar och som blir trötta på varann. Och det lilla barnet är skyldigt till skilsmässor och bråk och allt möjligt. Paradiset går över på ett ögonblick, och sen handlar livet och Guds insats om att rädda, att styra rätt, att upprätta i en värld där det finns väldigt mycket ont. Det är intressant att tänka på det vi ber i Herrens bön, att vi ber inte Gud ta bort det onda, utan vi säger Gud, rädda oss från det onda. Gör något med oss. Det är som att det onda är, hur det nu än kom till, så är det ett tillstånd som vi har att handskas med. Och exemplen på det är ju hur många som helst. Bert Franzén, som många av er kände, han skrev ju en bok som heter att Gud ett försprång, Guds försprång i människors liv, och menade att barnen är ju syndfria. Och av det skälet behöver de inte döpas för att få försoning för synder. Men det där försprånget, det varar en tid och sen så kommer det onda i fatt. Och då behöver man både lära sig be om förlåtelse och ta rättelse och lära sig hur man ska vara. Och så småningom be Gud om nåd, kanske vid ett senare tillfälle, och döpas om man nu inte blev det som barn. Och vi som är föräldrar kan instämma i, små barn, små bekymmer. Stora barn, stora bekymmer. Ens inflytande och makt bara minskar. Men problemen finns där. Det finns både profana och andliga varianter på det här temat, jag bara är sån. För att Gud har skapat mig så här. Han har gjort det så här. Och det profana, det är ju det här som jag sa, att ingen har rätt att frågasätta mig hur jag än lever. Ingen ska föreslå justeringar. Hur jag är min sak och jag bestämmer själv. Jag är född på det här viset. Det ligger väldigt nära att säga jag är Gud. Och det vi har trumfat in i sinnesrosammanhang är ju motsatsen. Det finns bara en Gud och inte. Det är det jag. Den andliga varianten på det här diket har vi nu, de av oss som har följt SVT:s dokumentär ifrån Knutby, fått många förfärliga exempel på. Och det är när människor säger, Gud talar direkt till mig och genom mig. Och betvivlar du vad jag säger, så betvivlar du Gud. Och då är du fel. Jag är rätt. Okränkbar. Och för den rena är allting rent. Så även om jag gör sånt som moraliskt sett är helt uteslutet, så är det förståeligt. För till och med Gud har sagt det. Vi behöver inte gå djupare in på det, men den där finns i olika varianter. Och den dyker upp varje gång som en människa inte längre säger sig vara troende, utan säger sig veta vad Gud säger. Man kan veta vad det står i Bibeln, man kan veta olika ord och man kan tolka dem, men vad Gud säger kan ingen veta. Och ingen har någonsin sett Gud. Men man kan lära känna Jesus Kristus och hitta en atmosfär Så därmed så har jag liksom talat om de här två dikerna. Det ena där man är helt rätt och ingen ska säga något annat. Och det andra där man är helt fel och det spelar ingen roll vad man gör. Det är kört. Och så finns vägen. Att vara förlorad och återfunnen. Att veta hur det är att ha varit fel och gjort fel men blivit upprättad. Till de profana varianterna, det här med att uppmuntra, så finns det ju en massa sanningar i att vara optimist och att uppmuntra och säga det är aldrig kört, hör du, chansa igen. Och man måste tro på sig själv. Det är ju så att för en del människor så blir det faktiskt bra. Det blir bra för en del troende människor och då tackar man Gud för att det blir bra. Och det blir bra för en del som inte är troende och då kallar man det för tur eller lyckliga omständigheter. Men lycka och olycka drabbar oss helt demokratiskt, följer inga fromhetsmönster. Det handlar inte om det. Det handlar om att Gud är verksam för att rädda det som har gått förlorat. Och rädda den som vet sig i behov av att få hjälp. Det finns en relation som håller i alla väder. Och det är inte kört ens när man dör. Det är det unika. Vi talar ibland om allas lika värde, alla människors lika värde. Men i praktiken så vet vi ju att det finns väldiga orättvisor i världen. Och man ärver orättvisor och ojämlikhet. Vi har påminnts om det inte minst på senare tid utav kampanjen eller rörelsen Black Lives Matter. Att man ärver så fruktansvärt olika förutsättningar och det kan ta generationer att komma i fatt. Och det kan i praktiken bli så att man betraktar den som värdefull som har blivit funnen. Den som är återfunnen. Den som har hittat rätt. Kommer på fötter. Den som har fått happy end. Men det är inte vad texten i Lukas 15 säger. Den säger man är värdefull hela tiden. Lika värdefull. Det är faktiskt så. Vilket vi också själva kan intyga. Att en del av dem som vi saknar och längtar efter och inte vet hur vi ska få tag på dem. De känns ännu mer värdefulla än de vi har i vår närhet hela tiden. Det kan bli för oss som är den äldre sonen som att vi inte uppskattar varandra tillräckligt. Och kan du inte säga en extra gång att du älskar mig och sånt där. Och så tänker man, ja men det sa jag ju en gång när vi gifte oss. Och jag talar väl om det blir någon ändring. Och vi är ju bara ihop så där. Det blir så vardagligt så att man inte uppskattar. Betydelsen av att man är tillsammans förrän man saknar varandra. Så det är som att värdet stiger på det förlorade i Guds ögon. Som gör att han brinner för att rädda. Han längtar efter att finna och rädda. Och fadern i den här berättelsen, han bröt mot alla etikettsregler då han drog upp sin klädnad och sprang emot sin son. För han längtade efter honom. Man kan ju förstå om storebror tyckte att så där har han ju aldrig gjort för mig. Men det hade ju inte behövts. De var ju tillsammans. Så jag tänker att vi möter Gud och vi kommer hem när vi erkänner vårt beroende. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det var ett av de första bibelord jag lärde mig utantill. Som en grund att glömma aldrig det. Den förklarar väldigt mycket. Att det finns något fel. Och det är därför man behöver söka hjälp. Vi är förlorade, men vi kan räddas. Det är aldrig kört. Det är som att Gud fokuserar på att rädda det som är förlorat. Något som jag har sagt här någon gång och sen fastnade det i mig själv. Jag vet inte om det fastnade i någon annan. Men det var när jag sa, det verkar ju som om Jesus inte kom för att förändra de jordiska livsbetingelserna. De har ju varit exakt de samma från Salomo tills nu. Man föds och man dör. Man ska klara av sina medmänniskor. Man ska kämpa för brödfödan. Man ska kämpa med konkurrens. Man ska klara av pest och kolera och elände. Det har aldrig blivit någon förändring. Det var som att Jesus inte hade för avsikt att ändra på de grundläggande förutsättningarna utan för att rädda oss till en annan dimension i de här förutsättningarna som alltid har sett likadana ut. Tills dess att Gud till slut ska förändra och fullkomna världen. Det vi läser i predikaren om att allt tar sin tid, som ni vet. Det är ju ord som är 3000 år gamla och vi kan citera dem idag och säga att det är precis likadant nu. Det är ju därför vi kan läsa litteraturen, grekiska dramatikerna, eller vi kan läsa ordspråksboken och säga att de hade det precis likadant. Och att vi lever efter Jesus har inte förändrat någonting på den punkten, inte på den punkten, om de jordiska livsbetingelserna. Det ligger på ett annat plan. Att bli född på nytt, ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Fokus är på räddning. Och jag tänker att det är som i alla räddningsmissioner. Om man träffar på Röda korset i ett naturkatastrofområde eller en militär konflikt, så börjar man inte med att säga, hur kan ni tillåta det onda? Varför går ni inte till roten med det onda? De säger, vi är fullt upptagna med att rädda vad som räddas kan. Det är ungefär som att Gud gör likadant. Jesus säger, jag har kommit för att uppsöka och rädda det som har förlorat. Och så kommer ju då den här sista klausulen, men man kan ju dö. Nej, det är inte så. Man ska dö. Det är människan förelagt att en gång. Det ingår i betingelserna. Och det är det som är, om man får kalla det för trumfkortet. Inte ens då är det kört. Gud kan uppsöka och frälsa det som är dött. För vår förhoppning står inte till att slippa dö, utan till att dö och uppstå. Precis det som ägde rum när Joel döptes här, symboliskt dör vi och uppstår för att vi liksom har smakat på det som kommer att ske till slut. Ja, det här var det som väcktes i mig när jag satt med det här temat idag. Om Guds mission som en räddningsmission i en värld som är den ondes våld. Samtidigt kan vi säga att det onda klarar inte att stoppa allt gott. När vi sjunger en vänlig grönskas rika dräkt, så är det som vi säger till ondskan, tji fick du. Det här kan du inte hindra. Det blomstrar. Och omsorgen blomstrar människor emellan i svåra situationer. Och så kan vi byta fokus och se på det som är så svårt också i vår tid. Det var ett tillfälle när lärjungarna diskuterade ogräset i vetet. Minns ni det? De sa, hur kommer det sig att det växer ogräs? Du har ju skapat jord. Då säger Jesus, en ovän har gjort detta. Ja, men ska vi då inte gå ut och ta bort allt ogräset? Och Jesus säger, nej, gör inte det. För då kanske ni förstör en del av det som inte är ogräs. Utan var inställda på att rädda det som räddas kan till den dag då Gud tar hand om det onda med rötterna. Rädda så många som möjligt, det är där vi är också. Att övervinna det onda med det goda. Och mitt i allt detta så är det förlåtelsen som blir vår identitet och vår trygghet. Och Joel ska strax sjunga om den där ödmjukheten som består i att vi vet att vi behöver förlåtelse och hjälp och att vi kan få det. För så helt förlåter Gud. Och när vi blickar in mot frälsaren på korsets stam, då ser vi att vi är släkt med syndaren. Då träder syndens fläckar fram och jag säger, jo, jag vet att jag är också vilsen. Jag behöver ditt ständiga stöd för att kunna gå på vägen. Så Joel, sjung för oss. Så helt förlåter Gud.